välkomna tillbaka till soffan. Om det var någonting som 80-talet var bra på, så var det här med uppföljare. Om man tyckte om någonting, så kunde man med stor sannolikhet få uppleva det igen. Man kunde nästan räkna med det. Tyckte man om en mustaschbeprydd italiensk rörmokare i ett tv-spel, så kom det fler tv-spel med honom i huvudrollen. Tyckte man om en hockeymaskklädd mördare som hade hjälpt tonåringar på ett sommarläger, så kom det en film om året. Tyckte man om lastbilar som förvandlades till robotar och tillbaka, så kom det massor av sådana hela tiden. I film, i serietidningar och i leksaker. Man skulle nästan kunna kalla 80-talet för uppföljarnas decennium. På samma sätt som jag misstänker att 2000-talets framtida forskare kommer att kalla 2000-talet för de döda idéernas århundrade, eftersom det enda som görs idag vad gäller film, det är nyinspelningar av filmerna som vi såg på 80-talet. Grumpy Old Man har talat. I vilket fall, jag tänkte vi skulle fördjupa oss i en av de finaste filmserierna på hela 80-talet, bara några minuter här, och prata lite om Robert Englund och hans rollkaraktär Freddy Krueger i tv-serien, if only, i filmserien A Nightmare on Elm Street. Den första filmen kom 1983. Jag fick inte se den, den kom till Sverige 84 misstänker jag, men jag fick inte se den till en början, men när min kusin lovade att vara med och berätta när allt det läskiga hände, så då fick jag lov att se den, jag var bara 7 år. Han visade, eller han sa till varje gång det hände något läskigt och jag tog upp kudden. Och sen var det inte mer med det, utan det var ju premissen för att få se filmen överhuvudtaget. Så jag fick inte se något läskigt. Förutom mot slutet när Nancy, hjältinnan i filmen, drar ut Freddy ur drömmen men tror att hon har misslyckats, varpå han skyndsamt dyker upp bakom sängen. Det här är en riktigt key moment i slutet av filmen, och där sa inte min kusin till, utan när detta hände samtidigt så slog han hårt i soffan bredvid mig. Jag hoppade naturligtvis 450 meter, slog huvudet i taket och blev livrädd, kunde inte sova på många, många, många år. Och jag har sedan dess aldrig någonsin ångrat detta tilltag, att jag fick se filmen. Eftersom det skapade en livslång kärlek till skräckfilmer. Man får aldrig tillbaka den där första scaren riktigt, även om det finns många, många fler bra skräckfilmer och faktiskt ett par som är bättre än just första Elm Street, fast det inte är många. Men den där första gången som hjärtat verkligen gör allt det kan för att springa ut ur din bröstkorg, det glömmer du inte. Första Elm Street-filmen är jäkligt bra. Det var en sån man tittar på väldigt mycket. Den kom ju till Sverige och den släpptes väl förhållandevis oklippt här, vill jag minnas. Och sen kom en hel uppsjö efterföljare, eller uppföljare. Del 2 är en sån som idag diskuteras det för att den har en homoerotisk underton. Det var ju ingenting som man la märke till när man var 8. Man kan absolut läsa in det idag om man vill, och till och med så har väl både skådespelare och andra inblandade i produktionen sagt att jo då, så var det visst. Men ibland undrar jag om det är en efterhandskonstruktion. Jag tycker bara att som film betraktat, om man utgår från att den första filmen har en rätt så hygglig premiss med det här att en mördare som mördar i drömmar och han mördar barnen till föräldrarna som brände honom för många år sedan. Långsökt men ändå en slags underlig logik. I andra filmen så är det någon som flyttar in i huset där han, där Nancy bodde, som då var hjältinnan i första filmen och en av barnen. Och att han då börjar mörda, eller han använder då killen som flyttar in i huset som en slags fysisk mördare i den fysiska världen. Det är en rätt långsökt historia, och jag tyckte faktiskt redan då att filmen var rätt dålig. Jag har omvärderat den idag. Jag tycker om skådespelarna i den ganska mycket, och på det hela taget så är den rätt så schysst skräckis faktiskt, 2015. Den är bättre idag än vad den var för 30 år sedan när den kom. Men efter det så har vi två på rad fullkomligt genialiska filmer. Del 3 som heter Dream Warriors, där fantastiska docken gjorde ledmotivet dessutom. Där nu sitter de sista, The Last of the Elm Street Children, sitter på hispan allihopa. Därför att alla drömmer samma sak. De får övernaturliga krafter i sina drömmar. Och vem är tillbaka för att guida dem i drömdjungeln om inte Nancy från första filmen? Fantastiskt. Schyssta effekter. Och här får ju storyn en helt ny vändning när man får veta vem Freddy Kruegers mamma egentligen var. Och vad som hände med henne. En rätt mörk skräckfilm trots att den är filmad med 80-talets fina glättiga färger och glada mord och tillrop. Så är det en ganska mörk historia. Sen kommer fyran. Och om ettan, tvåan och trean släpptes i någorlunda oklippta former i Sverige så var det en helt annan sak med del fyra. Kaffet idag dricks för övrigt i en mycket, mycket bizarr kopp som jag fick av min sambo. Som består av en vit keramikmugg med Farbror Blå som promenerar runt hela koppen. Farbror Blå från Tant Brön, Tant Grun och Tant Gredelin häst serie Elsa Beskow. Otäck gammal författartant. Som gjorde väldigt, väldigt läskiga sagor för barn tydligen. Trots att det finns väl inget barn i världen som tycker de är bra. I alla fall inte jag. Men Farbror Blå har jag på mugg och kaffet dricker jag ur den muggen idag. Ikväll. Nightmare on Elm Street 4. The Dream Master. Nu är då nästan alla Elm Street-barnen döda. Där är några kvar. De får sätta livet till i början. Och den sista, Kristen, överför sina krafter till Alice. Som då blir en slags andra generation. Vi traskar långt in på långsökthetens marker här. Men det är 80-tal och det är skräckfilm. Laugh and lump it, som Hercule Poirot sa för många år sedan. När denna filmen kom till Sverige hade de klippt bort nästan alla morden. Det blev så sjukt bizarra klipp så att man satt och tittade bara, jag förstår inte detta. Till exempel så förvandlar Freddy i drömmen en av tjejerna till en gigantisk kackerlacka. Hon tränar på gymmet och han bryter armarna av henne varpå det trillar ut stora kackerlacksarmar ur henne. Och hon tar sig runt och lyckas, det blir kletigt på golvet i drömmen och till slut så är hon i ett Roach Motel. Och då ser du från ena sidan att det är ett stort öga som tittar in i det här kackerlacksmotellet. Och så hör man, you can check in. Och sen klipper de till utanför och då står Freddy Krueger och håller det här Roach Motellet i handen där hon är inne. Och så säger han, but you can't check out. Och så krossar han det i handen. Det som händer i den svenska versionen är att hon ligger på gymmet och tränar. Varpå Freddy Krueger alldeles strax håller ett Roach Motel i handen och säger, but you can't check out. Man får alltså inte veta ett skit av vad det var som hände henne. Förutom att hon uppenbarligen dör eftersom hon inte lever. Och de begraver henne senare. Andra klipp, det kommer jag ihåg något av de andra klippen nu när jag ändå är i farten. Där är ju pizzan med köttbullarna på, som är människohuvuden. Den var ju väl också bortklippt. I vilket fall, en helt obegriplig film på svenska. Alldeles fantastisk. Och detta var den första, tror jag, eller var trean månader den första, som jag fick på så kallad Cypern-kopia. Om det var någonting som det fanns gott om först var det Cypern-kopior på film. Folk var utomlands på semestrar. De köpte med sig film hem som inte ens var släppta i Sverige. Så man hade ju filmer som Cobra, Robocop och Rain Man. På videoband långt innan de ens kom till Sverige. Och de var ju oklippta så det stänkte. Där fanns väl ingen som helst censur i Cypern, på Cypern, bredvid Cypern. Så jag hade i alla fall Elm Street 4 helt oklippt. Möjligen hade jag trean också, fast jag undrar om den egentligen var klippt i Sverige. Det låter jag vara osagt, säkert någon som vet. Daniel kanske, någon av er andra som pallar kommentera om ni har hört det här. Sen kom Elm Street 5, The Dream Child. Och den fick jag också på Cypern-kopia, för det dröjde innan den kom hit. Det är rätt kass film. Nu har till och med de mest inbitna fansen börjat tröttna lite på att den där ursprungliga premissen med Elm Street-barnen är försvunnen. Så det gick rätt dåligt för den och den förtjänar det. Jag tycker inte alls om den filmen. Jag tycker den är nästan långtråkig. Och så hade man ihjäl hela serien med del 6 som heter Freddy's Dead. Och den var väl tanken att den skulle bli den allra sista. Alice Cooper hade en liten biroll. Och man fick ytterligare lite bakgrund till varför han var, Freddy Krueger var så otäck som han var. Den är inte lika dålig. Den är lite mer komediaktig. Bland annat så sitter Freddy Krueger i en scen på en kvast och åker runt i en tornado ungefär som häxan i The Wizard of Oz. Och så skrattar han rått. Inte värdelös, inte bra, men lite mitt emellan. Lyckligtvis så tog det inte riktigt slut där, utan det kom två filmer till. Jag nämner dem bara i förbifarten här eftersom New Nightmare egentligen inte är en Nightmare on Elm Street-film. Och eftersom Freddy vs. Jason är en film där Freddy och Jason är i samma film. Så de hör egentligen inte in i serien. Jag tycker att ettan till fyran är de filmerna som, det är de jag har den här personliga relationen till. Det är de filmerna jag tycker är bra, även om jag kan väl idag tycka att jag höll fyran väldigt högt länge. Jag har lite svårare för den idag och det är för övrigt den som går på en skärm nära mig just nu. Rätt taskigt skådespeleri, däremot rätt snygga effekter när man då hade den oklippta varianten. Men man kan ju fundera lite kring det här att när någon annan människa, de sätter på trasan och bananer och kryper ner i nostalgi, under nostalgifilten och njuter, åh, det här minns jag. Eller Fem myror. Vem har inte satt igång ett Fem myror-avsnitt och bara njutit av Magnus Härenstams koleriska anfall eller Brasses oförmåga att komma ihåg att han har lärt sig en bokstav till avsnittet efter. När alla andra pysslar med sånt så sitter jag hemma och ugglar en dag och inte har något speciellt att göra. Så kanske jag läser någonting eller sådär. Men då är det trevligt att ha lite gamla polare i bakgrunden. Problemet är att de här gamla polarna ju dör. Eftersom jag i princip alltid sätter igång en Fredagen den 13 film, en Nightmare on Elm Street-film, en Scream-film kanske, 90-talets bästa skräckisar. Och det är ju alltid lika taskigt för man känner, ja men det är coolt med första Elm Street. Det är Johnny Depp där och det är Nancy och det är Tina och det är Ray. Men de dör ju en efter en. Otäckt är det också. Undrar vad det är som gör att det finns en sån här nostalgikänsla i brutala, bestialiska mord. Kanske är det för att det inte är på riktigt. Förhoppningsvis är det ju det. Annars hade vittnat det ju om att man är fullkomligt sjuk i huvudet. Men någonting annat måste det ju också vara. Jag vet inte riktigt vad det skulle vara. Det är kul att nostalgisera över skräckfilmerna, för jag tycker verkligen att jag gillar film, jag gillar framförallt gammal film och jag gillar gamla rysare och så vidare. Men jag tycker att till och med de sämsta filmerna från 80-talet, de sämsta skräckisarna, de har ett sånt affektionsvärde. Så att jag tittar ju hellre på det än att jag tittar på en trailer för Game of Thrones eller The Fast and the Furious eller någonting annat idag. The Grumpy Old Man har talat igen. Just nu så försöker Kristen förklara för Alice att det här kommer inte gå bra. Jag kommer att dö. Du kommer att få ta över. Och det kan man väl säga, det blir en fin liten slutpunkt på det här avsnittet som handlar om allas våra favoritmardrömmar. Jag vet inte vad ni har för mardrömmar, men den enda sanna mardrömmen för min del, det skulle ju vara att leva i en värld där jag inte hade mardrömmar som berodde på Freddy Krueger. Tack för att ni har lyssnat. Det var roligt att prata skräckis. Och det kommer garanterat att ske igen. Om en inte allt för lång framtid. Paus. Mahogny. Sov gott.